Dagens heliga evangelium står att läsa i Johannes evangeliet kapitel 4, verserna 27 till 30 och 39 till 43 och lyder så i Jesu namn. I detsamma kom hans discipler och de undret sig över att han talte med en kvinna. Likeväl spurte ingen, vad vill du henne? Eller, varför talar du med henne? Kvinnan låta sin vagnkrucke stå och gick in i byn. Och hon sa till folket där, kom och se en man som har sagt mig allt det jag har gjort. Han ska väl icke vara Messias? De drog då ut från byn och kom till ham. Det var många av samaritanerna från denne byen som trodde på Jesus på grund av kvinnens ord, då hon vittnet, han har sagt mig allt det jag har gjort. Då de samaritanerna kom till ham, bad han och bli hos dem. Och han blev där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nå tror vi icke längre på grund av det du sa, för nå har vi själv hört, och vi vet att han i sannhet är världens frälsare. Men efter de 2 dagarna drog han därfra till Galilea. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Vi ber, Herre, att du ville komma oss till mötes, att du som var vid hos kvinnan i Sykar talade med henne och förde henne till tro och sedan en lång rad andra. Vi ber dig att du förnyar tron hos oss, och finns det någon idag som inte tror, så låt din heliga ande komma och tala in till hjärtat. Herre, vi ber att du utgjuter över oss din heliga ande. För Jesu Kristi skull. Amen. Kära bröder och systrar i Kristus, i Emanuelförsamlingens vänförsamling Delkbergen. Vi har läst en välkänd text. I det föregående kapitlet, Johannes 3:e kapitel, så berättar Johannes om Jesu möte med Nikodemus. Där hör vi Jesus säga de här orden, välkända. Sannelig, sannelig, ser jag dig, utan att den blir född på ny kan han icke se Guds rike. Nikodemus säger till ham, vådan kan ett människa bli fött när han är gammal? Kan han väl annan gång komma in i sin mors liv och bli fött? Jesus svarte, sannelig, sannelig, ser jag i dig. Utan att en blir fött av vann och ond kan han icke komma in i Guds rike. Som jag förstår det så är berättelsen om händelsen vid Sykars brunn en beskrivning av hur det kan se ut när en människa blir född på nytt. Det står i texten, just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade henne vad han ville henne. Eller varför han talade med henne. Så börjar vår text idag. Som är fortsättningen på den långa berättelsen om Jesus samtal med kvinnan. Det står att lärjungarna undrade sig, eller på svenska förundrade sig. Att en from jude skulle sitta i ett längre samtal ensam med en kvinna ansågs inte passande. Och där lärjungarna kom gående ut från byn med mat de hade handlat, så såg de sin mästare sitta där vid den nära 2000 år gamla brunnen. Men de kunde inte förstå att han kunde samtala så länge med en kvinna. Och de undrade säkert vad de hade samtalat om. Tids nog skulle de få veta det på ett eller annat sätt. Och därför vet vi det också. Om vi undrar över somligt som mästaren gör med oss, men blir stilla och begrundar, så öppnar nog Guds ande tids nog hemligheten och hemligheter i skriften och kastar ljus över vårt eget liv. Det kan verkligen för en man ha sina sidor att sitta ensam med en kvinna. En kvinna som inte är hans mor eller hans hustru eller hans dotter. Om man inte vakar över sina känslor, sina sinnen, sina ögon, sina tankar, så kan lätt ett oansvarigt förhållningssätt bli resultatet. Det berättas från fornkyrkan att man ansåg att det inte var lämpligt att biskopen eller prästen samtalade ensam med en kvinna, utan skulle ha någon med sig om han skulle göra det. Det finns många tillfällen då vi har anledning att be, så som vi har blivit påminna om här på konferensen igår. Inled oss inte i frestelse. Men han som nu satt vid brunnen, han var ren så som ingen här. Hans ögon var rena. Han såg på henne i renhet och i kärlek. Kanske hade hennes trasiga livssituation sin grund i både andra mäns orenhet och otrohet. Och kanske hennes eget förhållningssätt till män. Men om en situationen var frestande för Herren, så förblev han helt ren. Så som bara den kan vara för honom som är utan synd. Han som satt där och samtalade med henne, det var hennes verkliga brudgum. Hennes själs allra bäste vän. I kapitlet före eller mellan berättelsen om Nikodemus och berättelsen om händelsen vid Sykars brunn, så finns där ett samtal mellan Johannes döparen och ett par av hans lärjungar. Och där påminner Johannes om att brudgum är den som har bruden. Och menar det då, det är Herren Jesus som är brudgummen. Här satt han. Och det är hans önskan att få trolova sig med denna trasiga kvinna som han mötte där vid brunnen. Hans önskan var att få göra henne ren. Förklara henne ren. Förklara henne rättfärdig. Och fylla hennes inre med sin ande. Och därtill ge henne evigt liv. Och så står det, och det har vi läst. Och kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Hur kunde hon lämna sin vattenkruka med vatten för de hushållsgöromål skull som hon säkert hade framför sig? Och därför att det som nu hände där, det gav henne helt nya proportioner, ny livsinriktning, helt nya prioriteringar. Vi minns ifrån samtalet mellan henne och Jesus: den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Det handlade alltså om ett annat vatten än vattnet i hennes kruka. Den helige ande. Ett vatten som släcker den inre törsten. Ett vatten som blir i henne till en källa. En källa som flödar fram med evigt liv och en alldeles ny glädje. När kvinnan lät sin kruka stå så hade hon fått det vatten som Herren utlovade. Och det visade sig i hennes nya förhållningssätt. Vattnet som skulle bäras hem var nog mycket viktigt i och för sig. Men det fanns nu en annan sak som var ännu viktigare. Och det gällde de andra. Vi vet hur det är. Vad vi ska äta och vad vi ska dricka blir ofta så mycket viktigare än våra grannars räddning. Genom att få höra om frälsaren, han som satt vid brunnen, han som finns vid nådens brunnar i våra församlingar. Vi ser förvandlingen sedan kvinnan har varit i själavård hos Jesus. Förut valde hon att gå till brunnen vid tider när hon slapp att se de andra, att möta någon. Och därför kom hon till exempel som nu, mitt på dagen, i den allra värsta hettan. Men nu får hon bråttom för att möta alla de där inne i stan eller i byn. Kanske först kvinnorna. Men det hördes nog också i gränderna så att också barnen och deras pappor hörde det. Kom och se en man som har sagt allt vad jag gjort. Den skam och den skuld som hon bar på och den obehagliga känslan av att möta de andras blickar hade förbytts i en porlande lust att dela en hemlighet. Det porlade en källa från hennes inre. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Här rör vi vid det innersta i den själavård som Jesus hade med kvinnan. Hon är nu fri. Fri att tala om allt. Allt det som andra har sett och vetat och talat om. Och ibland kanske mest misstänkt. En stor inre varböld. Jag vet inte om man kan säga det på norska. Varbyl, kan man säga något? Okej, kan du säga det?
En
verkebyl. En verkebyl. Hade blivit punkterad och en inre läkeprocess hade börjat. Hennes synd hade kommit upp i ljuset inför honom som visade sig veta allt om henne. Själv hade hon kanske halt på skoj, på tull, sagt, ge mig av det vattnet. Och så kom den vassa pilen, gå och hämta din man. Jag har ingen man. Och så kom nästa pil, som hjälpte henne att se sig själv i ljuset från honom som visste allt på förhand och inte vände sig bort från henne. Utan tvärtom ville räcka henne något som hon ännu inte förstod. Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. På vilket sätt den här kvinnan har varit utnyttjad och sedan förskjuten. Och alltså kanske mer eller mindre offer i en viss mening. För andra män, det vet vi inte. Vad vi vet är att Jesus sätter fingret på hennes ömma punkt. Hennes livssituation. Med ett samboförhållande efter många trasigheter. Det kommer nu upp i ljuset. Dömd, men inte för att bli dömd. Inte bli fördömd. Utan för att bli upprättad, för att bli befriad från skuld, men också från skammen och rädslan. Det innersta är här att skulden inför Gud blir utstruken. Ja, att liksom i förväg, som det var för Jesaja i templet som fick sina läppar renade i kraft av försoningsblodet många hundra år senare, hade sin kraft bakåt, så har också Jesu ord till kvinnan kraft ifrån Golgata. Kristi försoningsblodskraft får nå in till hennes innersta, till samvetet och i vissheten om att synden är förlåten. Att Gud inte längre dömer mitt hjärta, dömer mitt liv i min trasighet. Alltså, när Jesus talar med kvinnan så har hans ord liksom kraft med sig ifrån Golgata som ligger där framför honom. Johannes berättar sedan om den fortsatta dialogen. Det som kommer före vår text idag, där kvinnan tar upp en fråga om vad man ska tillbe Gud någonstans. På berget intill Sykar, på Garisim eller i Jerusalem. Nu tänker man oftast om den frågan ifrån kvinnan, att hon ställde den frågan som ett sätt att komma undan den pinsamma situationen som hade uppstått. Att stå så avslöjad inför honom som hon förstår är en Herrens profet. Att hon så att säga försöker flytta sig över till en mera neutral plats där man kan diskutera en teologisk fråga. Men kanske att det är tvärtom. Jag tänker att det är en möjlighet och jag läser det gärna så. Att hon faktiskt utifrån verklig nöd frågar: vart ska jag vända mig för att finna nåd för allt detta? Vart ska jag ta vägen med min skuld? Med mitt liv? Måste jag gå till Jerusalem där ni judar möts för att finna Guds nåd och förlåtelse? Eller kan jag göra det här på vårt heliga berg? Hennes fråga är då inte en undanflykt, utan en verklig själavårdsfråga. Det finns många undanflykter. Det är många som flyr undan. Men jag tror inte hon flydde undan. Utan det var en syndares fråga. Var finner jag Guds nåd? Hur finner jag Guds nåd? Samma fråga som ställdes i Jerusalem på pingstdagen när Petrus hade predikat. Och de fick styng i sina samveten. Och som varje syndare ställer som har blivit fullkomligt avslöjad inför Guds ansikte. All verklig förkunnelse i den kristna församlingen har som sin ena del det vi kallar för lagens predikan. Vars mål är att väcka just det behovet och den frågan: var ska jag finna nåd? I den kristna församlingen måste det få höras: fem män har du haft. Eller fem kvinnor har du haft. Eller den du nu har är inte din hustru. Eller du är inte på allvar trogen mot henne som du har lovat trohet. Pengar, makt, sex är tre stora avgörande faktorer i människans synd och uppror mot sin skapare. För den ene är det mer fokus på det ena och för den annan på ett annat. För många är det en kombination. På många olika sätt kan det ta sig uttryck i människors vandring bort eller borta från Gud. I dagens evangelium målas detta, eller texten som kommer före, på sitt uttrycksfulla sätt om sexualitetens missbruk. Denna heliga gåva som människan fått av Gud att användas i äktenskap mellan man och kvinna i livslång trohet. Att användas för förtrolighet och närhet och för släktets fortbestånd. När ljuset faller över oss, Guds ljus, Guds buds ljus, så står ingen utan skuld. Förrän skulden har blivit avbördad från förförelse, om än mycket sublimt, otro, om än bara i tanken eller i längtan, ut till den grova synden där ute i våra länder. Och vi vet hur fullkomligt upplöst hela det äktenskapliga normsystemet är i vår tid, där den så kallade normkritiken har blivit norm i en förförelse som nog är utan motstycke i världshistorien. Men nu handlar det om oss själva. Nu handlar det om oss för att också vi ska kunna vara verkliga trovärdiga vittnen där ute. Och då, tillbaka till kvinnan. Hon tycks stråla, jubla. Så läste i alla fall jag den texten när hon kommer. Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt. Allt vad jag har gjort. För att kunna göra detta så är det nog så här. Hon har i det som Herren Jesus sagt som svar på hennes fråga förstått att det inte bara var domens avslöjande ord han räckte henne. Han säger, sanna tillbedjare som fadern vill ha, som tillber i ande och sanning. Orden rymmer löften om bönhörelse. Du behöver inte gå, vare sig till Garisim eller Jerusalem. Jag, din Gud, Messias, är här. På något sätt har hans ord till henne, det har säkert varit mera som han har sagt än det som står där, så har det rymt på något vis ett förlåtelsesord. Hon fylls ju av glädje. Och det gör man ju inte när man står avslöjad. Då är man inte glad. Men han som skulle lida och dö för henne i Jerusalem har i det han sagt förmedlat nådens ord till henne om att hennes synder är förlåtna. För det är evangeliets verklighet. Att när Jesus får avslöja våra synder så lämnar han oss inte i mörkret med skulden om vi stannar hos honom. Det är det ordet som måste ljuda i våra församlingar. Att de orden, dina synder är dig förlåtna. Det måste ljuda. Och det får jag lov att säga, och det kommer att sägas mera i denna gudstjänsten. Dina synder är dig förlåtna. Kvinnans frimodiga bekännelse, en fullständig förvandling hade ägt rum. Från blygsel, skam, rädsla till ett frimodigt vittnesbörd. Och det satte igång en rörelse. Och människor drog ut till honom, där han förmodligen satt kvar vid brunnen. Där han samtalade med sina lärjungar. Och så får vi se någonting som är så annorlunda än till exempel det som hände när han kom till Nasarets synagoga. Där predikar han evangelium med utgångspunkt ifrån Jesaja 61. Och reaktionen är den, de driver ut honom ur synagogan. Och inte bara det, de drev honom fram till branten av berget för att liksom tvinga ner honom och kasta ut honom för en brant. Kanske där också stena honom. Men då gjorde han ett under när han gick rakt igenom hela folkhopen. Och de kunde inte putta ner honom, för hans tid hade inte kommit. Men här bland samariterna, eller samaritanerna som ni säger, så föraktade av många judar, här tas han emot med öppna armar. Och de bad honom att han skulle stanna hos dem. Och det gjorde han i 2 dagar. Och så står det att många kom till tro på honom genom kvinnans vittnesbörd. Men därefter står det att det var ännu fler som kom till tro genom att de själva fick höra från hans egen mun. Så att de kunde bekänna de förunderliga orden. Vi vet att han verkligen är världens frälsare. Först kvinnan och sedan Jesu egen undervisning i 2 dagar. Vad har han predikat? Ja, det står inte här, men vi har ju anledning att tänka att han har predikat samma sak som det står på de andra ställena, som till exempel i bergspredikan. Jag är ganska övertygad om att bergspredikans ord har funnits med i den undervisningen. Och det står inte att han gjorde några under, men det gjorde han ju alltid. Så att hans undervisning har varit liksom hela tiden bekräftad eller liksom omgärdad av tecken och under för att de skulle se, så att de kan bekänna och säga: nu vet vi att han är världens frälsare. Och vem vet, kanske det har varit något liknande under som det var sen i Kapernaum. Ni minns mannen som hissades ner genom taket, och Jesus säger till den lame: min vän, dina synder är dig förlåtna. Och så reaktionen: men hur kan han förlåta synder? Det kan ju bara Gud göra. För att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och så vände han sig till den lame och sa: ta din säng och gå. Hans synder var förlåtna. Det bekräftades både för honom och för dem runt omkring. Han har makten att förlåta synder. Då vet vi att den bekännelsen som de avlade, vi vet att han verkligen är världens frälsare. Den bekännelsen hade fötts i ett lyssnande till Guds ord. Ett Guds ord som hade avslöjat hjärta efter hjärta efter hjärta. Och så har de tagit emot honom. Kapitlet vi läser börjar med att Johannes berättar om att Jesus genom sina lärjungar döpte fler än Johannes döparen. Jag undrar, det står ingenting om det, men jag undrar ändå om det kan ha varit dop vid Jakobs brunn i Sykar. Otänkbart är det inte. Och har det inte varit så, så har de blivit döpta lite senare när Filippus kom upp till Samarien och den stora väckelsen ägde rum efter den första stora förföljelsen. I den kristna församlingen med dess gudstjänster och ordningar ska allt det finnas där Jesus får göra samma själavårdande under med oss som med kvinnan i Sykar. Vi förkunnar Guds ord med dess avslöjande dom och med dess befriande evangelium: dina synder är dig förlåtna. Och här är dopkällan, och som döpt får jag säga: Herre, jag är din och du är min. Här finns biktkammaren där jag som en avslöjad syndare får gå in till min själasörjare och säga som det är, och får höra min Herres röst där eller i gudstjänsten: dina synder är dig förlåtna. Och vid nattvardsbordet lägger min Herre Jesus sin sårmärkta hand på mig och säger: var inte rädd, min vän, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och här idag står Herren Jesus, samma Herre Jesus som stod vid Sykars brunn. Och så får vi gå ut i vår vardag med en förnyad lust att vittna om honom som kan säga mig allt vad jag har gjort, men också säga mig vad han har gjort genom att ge sitt liv och här ge sin kropp och sitt blod. Han som snart kommer i härlighet. Och så pålar det en källa inom oss, en andens glädje, så som Jesus lovat. En glädje som vi får äga redan här, men som är en försmak av det eviga livet. Och det var det som Jesus hade lovat kvinnan, att vattnet som han ger ska ge evigt liv. Och så lever vi under det löftet, evigt liv. För den som tror blir döden en hemlig underjordisk gång till det eviga livet. Vi minns händelsen i Josuas bok, intåget in i det utlovade landet som vi hörde i dagens gammaltestamentliga läsning, flyter av mjölk och honung. Det är en bild av det eviga livet också. Ni kommer ihåg hur det var. Det står ett löfte ifrån Josua som han har fått av Herren. Att när prästerna kom ner till vattnet och stannade med arken i vattnet eller vid vattnet, rörde vid vattnet, då skulle vattnet stanna. Och det gjorde det. Och vattnet i Jordanfloden stannade högt upp. Och det blev till en mur där uppe. Ett väldigt under. Och det så står det att hela Israel gick genom det här torrskodda och vänner. Det ska vi göra när vi kommer till döden. Då ska vi gå torrskodda. Då ska dödens flod inte nå oss. För som vattnet stannade och hölls undan i kraft av arken, nådastolen, så finns det en ny nådastol. Så att när vi som tror på Jesus Kristus, vår nådastol, ska döden inte ha någon makt över oss. Under de här dagarna som har varit här så har vi sjungit flera gånger en sång av Kingo. Jag slutar med den. Tack för all din födsels glädje. Tack för allt ditt gudomsord. Tack för dopens hellig väte. Tack för nåden på ditt bord. Tack för dödens bittre ve. Tack för din uppståndelse. Tack för himlen du har inne. Där skall jag dig se och finne. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.